Jag heter Lina Lin Newman och är tillsammans med Samuel, en av pastorerna här i Johanneskyrkan. Vad roligt att det är så många som är här för första gången. Ett gäng konfirmander till exempel, men också en del andra. Ja. De ger sig själva en applåd, helt riktigt. Jätteroligt att ni är här. Och även andra gäster ser jag som är här för första gången. Varmt välkomna. Första advent, och vi ska läsa en text från Lukas evangeliet 1:42-45. Och där står det så här: Hon ropade med hög röst: Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig är hon som trodde, till det som Herren hade låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Låt oss be. Heligande, tack att du är här. Tack att du kan göra de här gamla orden levande för oss igen. Tack att du möter oss i ordet. Tack att vi får se dig, Jesus Kristus. När vi söker dig så vill du visa dig för oss. Kom och tala till oss. Öppna våra ögon så att vi ser. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot. Öppna våra öron så att vi hör ditt tilltal till oss nu. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. I år så kommer 3 lovsånger följa oss här i Johanneskyrkan under advent. 3 lovsånger kommer leda oss fram till julen. Vi kommer läsa dem under advent i våra husförsamlingar. Man kan läsa dem hemma om man inte är med i någon husförsamling. Och vi kommer predika dem här på våra adventsgudstjänster. Och det är Elisabets lovsång. Här ska vi se, vi har inte liksom synkat oss här nu. Jag och Janne, stackaren, han bara kastades in här. Men det kommer lite bild här om vi klickar fram några steg till. Här var texten och sen nästa här. Elisabets lovsång. Som vi kommer stanna upp vid idag. Nästa söndag kommer det sen vara Marias lovsång. Och söndagen efter det kommer det vara Zacharias lovsång. Elisabets lovsång som vi ska stanna vid idag, det är den ni precis hörde. Det är den kortaste av de här. Kanske den minst välkända. Men den första och den vi ska stanna till vid idag. Det finns även en fjärde och en femte lovsång i början av Lukas evangeliet. I kapitel 2 så finns änglarnas lovsång som de sjöng för herdarna när Jesus föddes. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Den kommer du få höra om du kommer hit på juldagens gudstjänst. I samma kapitel finns även Simeons lovsång. Simeon, den gamla mannen som kom till templet och som stötte på Josef och Maria när de var där med det lilla Jesusbarnet. Och som också utbrister i en lovsång. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen. 5 olika lovsånger i de 2 första kapitlen i Lukas evangeliet. Ja, så väljer Lukas att ha det i sin inledning. Och det är bara här som de här lovsångerna finns återgivna i Bibeln. Annars är det mycket som är likt evangelierna, men Matteus, Markus och Johannes, de väljer en annan inledning på sina berättelser om Jesus och hans liv. Men Lukas, han väljer den här. Lukas, han var läkare, han var akademiker. Han var mån om att redogöra för berättelsen om Jesus noga och i rätt ordning. Han inleder hela sitt evangelium så här. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nog också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilos. för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Lukas har gjort noggrann research innan han skriver sitt evangelium. Han har talat med dem som var med från allra första början. Troligtvis har han även talat med Maria, Jesu mamma. Och när han ska berätta hur allting började, så är dessa lovsånger viktiga för honom att ha med. Och jag tänker att det kanske finns tre orsaker till det. Det finns säkert många fler, men det är tre som jag har läst om och tänkt på. Den första orsaken, det är att lovsången formar vår teologi. För innehållet i de här lovsångerna var viktiga, och därför tog han med det. De talar om någonting om vem Gud är och vem vi är. De uttrycker en god teologi, en god lära om Gud. I Johanneskyrkan så är sången och musiken väldigt viktig. Att tillbe genom lovsång, det ligger i vårt DNA, brukar vi säga, i Johanneskyrkan. Vi vet att det vi sjunger, det påverkar hur vi tänker, det påverkar hur vi tror. Och därför är innehållet i det vi sjunger väldigt viktigt. Att det uttrycker god teologi. Att det uttrycker goda tankar om vem Gud är och vilka vi är. I torsdags höll Samuel i en låtskrivar-workshop här i Johanneskyrkan tillsammans med ett gäng. Och vi tycker det är fantastiskt när lovsången föds här i vår gemenskap. Och det har hänt flera gånger att människor har skrivit lovsånger, inte minst Samuel, men många andra med, som har fått uttrycka vad vi tror och som har fått hjälpa oss att forma vår tro. Men vi tycker också det är väldigt härligt när vi får plocka in kända lovsånger, som den sista vi sjöng nu till exempel, som går runt över hela jorden och som uttrycker vår tro. Och som vi får stämma in med hela kyrkan över hela jorden, att vi tror på Gud Fader. Det är också fantastiskt. Och det är ju väldigt fantastiskt när någons granne skriver en psalm som vi också får lyssna till. Lukas väljer att ta med lovsångerna för dess innehåll och för att de formar vår tro. Sen tror jag att den andra orsaken till att de här är med, det är att lovsången är naturlig respons för de här människorna. De har en väldigt naturlig plats i den här berättelsen. Vi vet ju att för änglar är det väldigt naturligt att lovsjunga. Det kan vi till exempel läsa om i Uppenbarelseboken, där det står att myriaders myriader änglar tillber runt Guds tron hela tiden. Men även för människor som följer Jesus så är det naturligt att tillbe. Det är en naturlig respons att tillbe. För Elisabet och Maria och Zacharias och Simeon så var det här en naturlig respons inför Guds storhet, Guds under, Guds godhet och Guds nåd. Då var det naturligt att tillbe. Tillbedjan och lovprisning, det är inte begränsat till bara sång och musik, utan hela livet kan uttrycka den här tillbedjan, den här förundran, den här tacksägelsen. Vi är kallade att leva i ständig tillbedjan till Gud. Och det syns här i deras respons och i deras liv. Därför tror jag att det var väldigt naturligt att ta med det här i berättelsen. För det var deras naturliga gensvar på det som hände, att uttrycka det så här. Och för det tredje så tänker jag att sången och musiken och poesin, den når längre. Lukas, han har gått grundligt tillväga i sitt evangelium. Berättelsen, den är förankrad i tid och i rum och med människor. Han skriver på den tiden då Herodes var kung i Judén. Eller vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning. Han förankrar sin berättelse vid människor och vid platser. Och han har gått grundligt tillväga och vill att det ska vara rätt. Men så låter han dessa lovsånger bryta fram i texten. Jag tror att han också gör det för att sången, musiken, poesin, konsten, den når längre. Den når under huden. En strof från en sång kan ta oss till en plats eller en situation eller en händelse som hände för länge sedan. Den kan väcka våra minnen och våra känslor. Några toner kan ju göra att vi får gåshud och ryser av välbehag när det är någonting vi känner igen. Dans, dikt, målad konst, allt det där, det berör våra sinnen på ett annat plan. Vi kan falla i gråt eller vi kan få världens partykänsla inför konsten. Flera av de här lovsångerna som här finns, de här fem lovsångerna, de har ju tonsatts genom årtusenden. Ära i höjden åt Gud. Änglarnas lovsång har ju människor försökt tänka, hur kan det låta, hur lät det? Och så har man försökt att tonsätta det. Eller Marias lovsång som kallas för Magnificat. Den har tonsats också. Och det är inte en genre. Tillbedjan och lovsång, det kan vara i vilken genre eller i vilken konstform som helst. Det är bara vår fantasi som sätter gränser för hur vi kan tillbe och lova och ära Gud genom konsten. Så det här tänker jag är grunden till varför de här lovsångerna är viktiga. Varför de finns här. Varför de för berättelsen framåt och lär oss någonting. Når oss på ett annat sätt. Men vem var då Elisabet? Vem var hon? Vad var bakgrunden och berättelsen runt hennes lovprisning som vi läste här? Ja, Elisabet, hon var gift med Zacharias som vi kommer återvända till den tredje advent. Och både Elisabet och Zacharias, de kom från prästsläkt. Och Zacharias var också därför präst. När vi får höra om dem så har de hunnit bli lite äldre. Vi vet inte hur gamla de är. Men vi vet att tiden då de kunde bli föräldrar, den är förbi. De har inga barn och det är deras stora sorg. Och det som har varit deras stora bönämne förstår vi när vi läser berättelsen om dem. Nu har Elisabet passerat klimakteriet. Den dörren är stängd. Den tiden är förbi. Tiden då hon varje månad hoppades och blev besviken. Tiden då alla kollade på henne och log lite menande om hennes mage råkade vara lite extra svullen. Tiden då både armar och hjärta verkte efter att få hålla i ett litet nytt liv. Den tiden, den var nu förbi. Den dörren var stängd. Elisabet och Zacharias, de är som alla personer i julevangeliet ganska oväntade huvudpersoner. Det finns ju ganska många antihjältar i berättelsen om hur Gud blir människa. Det finns ju den ogifta tonårstjejen som blir gravid, den enkla snickaren som blir styvpappa, de enkla herdarna som är de första som får höra om det. Och så finns det här äldre paret, precis i början av den här berättelsen. De som längtade efter barn, men inte fick några. Mitt i det verkliga livet, där fattigdom, besvikelse, utsatthet finns. Mitt där, i det mörkret, där tände Gud sitt ljus. Fattigdomen, besvikelsen och utsattheten, det präglade hela Guds folk vid den här tiden. Den sista boken i Gamla testamentet, Malaki, skrevs för 400 år tidigare än den här händelsen. Inga profeter hade klivit fram och kommit med budskap från Gud, varken förmaning eller tröst. Folket, de hade återvänt från att ha varit i fångenskap i Babylonien. Men landet är vid den här tiden nu igen ockuperat av romarna. Det är många, många århundraden sedan landets storhetstid då David och Salomo var kungar. Har Gud glömt sitt folk? Har Gud glömt sina löften? På På ett sätt kan man säga att Elisabet och Sakarias liv speglar hela folkets läge. Ett liv fyllt av väntan och besvikelse. Men också ett liv fyllt av bön. Det står att Elisabet och Sakarias var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Ett liv mitt i besvikelser och kamp och svårigheter, men ett liv vänt mot Gud. Ett liv i bön. Kanske återvänder de till orden i psalm 13. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala och mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge ska mina fiender triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner jublar över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Ärliga böner och rop i förtvivlan som samtidigt landar ner i en djup tillit till Guds trofasthet. Elisabet och Sakarias, som mitt i livets kamp får påminna varandra om att Gud är god, Gud är trofast. Och så händer något mycket märkligt. Sakarias kommer hem till Elisabet efter att ha tjänstgjort i templet några dagar. Men han är sig inte lik. Han ropar inte på henne när han kommer hem. Han berättar inte om de senaste dagarna, för han kan helt enkelt inte. Han har blivit stum. Istället får Elisabet kanske läsa hans berättelse om hur han mötte ängeln Gabriel i templet. Och hur Gabriel lovade dem en son. En son som skulle bli deras fröjd och glädje. Och som skulle heta Johannes. Kanske ser Sakarias lite generad ut när Elisabet läser om att han protesterade. Och att han därför är stum som en konsekvens av det. Tills den dagen då barnet föds. Vad tänkte Elisabet om allt det här? Det är ju jättemärklig grej som händer när hennes man kommer tillbaka hem på det här sättet. Och då står det så här. Efter en tid blev hans hustru Elisabet havande. Och i 5 månader höll hon sig i avskildhet. Hon sa till sig själv, detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor. 5 månader i avskildhet. Jag har varit på 5 dagars retreat, men 5 månader i avskildhet. 5 månader av illamående, en mage som börjar växa och sen de första sparkarna från det där lilla barnet. Och den växande vissheten om att detta är på riktigt. Hon är gravid och nu även redo att med glädje och stolthet gå ut och visa det för sin värld, sin släkt och sina grannar. Gud har tänkt på mig. Detta har Gud låtit ske med mig. Och så kommer hennes unga släkting Maria på besök. Och Elisabet brister ut i sin förundrande lovprisning. Välsignade du mer än andra kvinnor. Och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig är hon som trodde. Till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Mitt i glädjen och förundran över sin egen graviditet så vet Elisabet ändå att ett ännu större under har skett med Maria. Maria bär på det barn som även kommer bli Elisabets herre. Hennes son kommer få bana väg för det barnet som Maria bär på. Och med de här enkla raderna, med den här enkla lovprisningen, så sätter hon allt på sin rätta plats. Precis som hennes son gör, Johannes, flera år senare när han pekar på Jesus och säger: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig, till han fanns före mig." Sann tillbedjan pekar på Jesus Kristus. Den ärar Gud och den sätter in oss i vår rätta plats gentemot Gud. Vi är inga gudar. Inte ens när vi får med om stora under. Inte ens när vi blir föräldrar till stora profeter. Nej, Gud är Gud. Gud är alltid Gud. Det är han som ska ha vår äran och tillbedjan. Elisabet, Zacharias, Maria, Josef och herdarna påminner oss om att Gud använder det som är omöjligt, enkelt och fattigt. Han gör stora under när vi ingenting förmår. Deras berättelse blir ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Ja, till och med deras namn bär vittne om det här. Zacharias, Elisabet och Johannes, de får uppleva det i sitt eget liv och de får gestalta det i sitt eget liv. Och deras namn bär vittne om det. Zacharias betyder Gud kommer ihåg. Gud kommer ihåg. Elisabet betyder Gud har lovat, eller Gud är min ed. Och Johannes betyder Gud är nådig. Elisabet, Zacharias och Johannes fick bana väg för Jesus. De fick påminna ett helt folk om att Gud kommer ihåg. Folket som väntade på sin Messias, de fick reda på att Gud håller sina löften. Han håller det han har lovat och han är full av nåd. Vi går in i advent och samma budskap kommer till dig idag. Vi tänder stjärnorna, vi tänder ljusen och vi påminns om just det här. Gud ser dig. Han sviker inte dig. Han kommer ihåg. Han är trofast. Han är full av nåd. Minns det när du vandrar hem här från Johanneskyrkan. När du tittar upp i fönstren mot stjärnorna och ljusen. Minns att det är det som vi påminner varandra om nu. Det är det som är advent. Vi väntar på hans ankomst för att Gud är trofast. Han håller det han har lovat. Han går alltid vid vår sida. Amen. Ja, tack för att det är sant. Tack att det är på riktigt. Att du är fylld av nåd och sanning. Att du är en god Gud. Tack att du kommer med den hälsningen till var och en av oss som är här just nu. Till den som känner sig glömd av dig. Till den som inte känner sig sedd av dig. Till den som undrar om du inte hör. Eller om du, varför du är så långt borta. Så kommer du genom de här berättelserna och säger att du ser oss var och en. Du är här och du är nära. Du kommer hålla dina löften som du har gett. För du är trofast. Du är Gud. Vi vet att människor kan svika oss, men du sviker aldrig oss. Tack att vi får påminnas om det de här veckorna fram till jul. Lys upp med ditt ljus i mörkret in i våra liv. Det som är fattigt och det som är besviket, det som är utsatt i våra liv. Kom och lys in med ditt ljus in i det. Hela det som behöver helas. Upprätta det som behöver upprättas. Värm det som är fruset. Lys in i våra liv med din kärlek. Amen.